Nu kommer det. Jag vill gärna be i början. Jesus, Fader i himlen, jag tackar dig att du är här med din gränslösa kärlek. Jesus, jag tackar dig att du har givit ditt liv, gav ditt liv för oss. Att vi är rättfärdiga. Helige Ande, jag tackar dig att du är här just nu. Du har talat till oss. Du vill tala till oss. Och jag ber dig just nu att du öppnar våra hjärtan. Att vi kan lyssna in vad du vill säga. Helige Ande, jag ber dig verkligen att du gör ditt ord levande. Tack Jesus att du är här just nu. Amen. Det är nu sista serien i Jesus helt unik. Och vi har hört 4, 5, nästan 5. Nu idag blir det kanske den femte predikan om det här ämnet. Jesus helt unik. Jag kan bara säga, lyssna gärna på PK Lund. Det har vi en podcast. Jag gör det jättegärna så fort jag kunde inte vara med. Ibland när jag var med. Att jag sätter mig bara hemma och lyssnar. Eller i bilen eller var jag än befinner mig. Så lyssna gärna in där. Mitt tema kommer att vara också självklart Jesus helt unik. Och Anna-Lena och jag kommer ha några delar från de som har predikat för. Från Lukas, från Anna-Lena, från Christer. Anna-Lena började så här. Ingen i världshistorien har väckt en sådan uppmärksamhet som Jesus. Ingen. Man har försökt att bortförklara honom. Man har försökt att säga att det är inte sant. Man har försökt det ena och det andra. Men ändå är namnet Jesus känt i hela världen. Och det sprider sig ut mer och mer. Jesus helt unik. När vi tänker här i Sverige ibland, det är inte så många som är kristna eller kommer till tron. Just nu är det i Kina till exempel. Är det så en, ja, man kan inte säga väckelse. Därför det är nästan, det är ju delvis förbjuden att ha kyrkan där. Det finns ju några registrerade, några som är inte registrerade. Men ändå, det växer så enormt snabbt att man räknar om några år. Finns det mer kristna i Kina än i Amerika? Varför? Jesus helt unik. Man kan inte tysta ner honom. Det går inte. Han var inte högljudd, men hans ord går vidare. Hans ord är levande. Jag kommer prata om Guds kärlek, om Guds nåd och hans mission. Vi kan ju tänka, men Sven, det här med nåd, vi har haft många, många dagar nu i Pingstkyrkan i Lund som vi har pratat om nåd. Vi har många gånger har vi hört om Guds kärlek nu. Tror du inte att det är nog? Nej. Tror du inte att det räcker här att snacka om mission, Guds mission? Nej. Det fanns en predikant någon gång, jag vet inte om det var, ja, kan vara i Tyskland. Jag vet inte, men i alla fall han predikade och predikade samma ämne och samma tema och samma ämne. Om och om igen. Och folk till slutet var ganska trötta. Inte på ordet själv, men på honom. Och då var en som var modig och gick fram och sa, men snälla, kan du inte predika om någonting annat? Jo, det kan jag. Men varför predikar du alltid samma sak? Jag predikar så länge tills vi har förstått det. Vi, inte ni. Vi tillsammans. Om det handlar om nåd, kära vänner, jag önskar mig att jag skulle ha förstått det någon gång i djupet, vad nåd betyder. Att jag måste inte prestera mig. Att jag älskar så som jag är. Att jag måste inte göra det till. Att jag måste inte visa upp. Att jag måste inte göra vissa grejer. Att jag tror att nu tycker Gud om mig. Jag önskar mig att jag skulle ha förstått det. Och jag tror det är för varje person. Är det på det ena eller på det andra området är det så. Jag önskar att vi skulle förstå det. Att vi fullständigt. Älskat av Gud. På grund av att han älskar oss. Inte att vi gör någonting. Att förtjäna hans kärlek. Nåd. Jesus helt unik. Jag vet inte om ni är rätt svenska där. Men betrakta bilden några ögonblick där. Ser ni någonting speciellt? Jesus, han som var med i begynnelsen.
ganska så stor. Den här stora punkten som vi ser där, det är våran värld. Det är jordkloven. Det är jorden. Kan vi tänka oss Jesus helt Gud var med i begynnelsen? Man ser nästan inte den här stora lilla punkten i universum. Och ändå är du och jag så viktigt. Men man ser nästan inte hela jorden som vi tror att det är så jättestort. Det är vår värld. Men ändå har Jesus kommit till den här. Han har blivit människa. Det handlar lite om påsk också idag. Inte att ni blir förvånade. Men Paulus säger, jag vill inte prata om någonting annat än om korset och sen uppståndelsen. Jag vill inte. Varför det? Därför är det som det handlar allt om. Det handlar inte om att vi måste leva ett sånt kristet perfekt liv som vi kommer att snacka om nästa månaden. No perfect people allowed. Och det är synd. Då får jag inte komma längre. Nej, jag skojar bara. Jesus blev människa. Fast vi tror att våran värld är så stort ifrån Guds ögon, alltså från den som har skapat allt. Om vi tänker att Gud håller all vatten i sin hand. Jorden är för honom som en fotpall. Och ändå är vi människorna så viktiga för honom. Hur kommer det sig? Hur kommer det sig att vi är så viktigt? Guds kärlek visar sig i Jesus. Och nu vill jag bara påstå någonting som vi kan läsa i Bibeln. Och bara förklara lite. Gud är kärleken. Vi tror ibland att om vi lyssnar om kärlek, då är det för oss ett beslut ibland. Eller att vi tänker att vi måste göra någonting. Men Gud är inte någon som bara har bestämt sig eller måste bestämma sig att tycka om någon. Han är kärleken i person. Så som vatten är blött i vanliga fall, inte om det är fryst. Men om jag skulle förklara vatten är blött, så... Vänta. Vad känner du? Att det är blött, va? Jo, det är så. Nej, du får inte göra tillbaka. Men vatten är ju blött i vanliga fall. Okej, det finns frysta former, men, eller när det är för varmt. Men i vanliga fall är det vatten blött. Jag måste inte förklara att vatten är blött. Vi känner det, eller hur? Det är så. Så ibland gör vi det så komplicerat. Ja, varför Gud älskar Gud dig? Ja, du har gjort någonting bra. Nej, därför han är kärlek. Han är det. Han kan inte annorlunda. Vatten kan i normalfallet inte vara torr. Du kan ju försöka torka vatten. Men det är inte så bra. Det går inte så bra. Du kan frysa vatten, men om det kommer in i rätt temperatur blir det blött igen. Så från alla atomerna, molekylerna och andra kemiker som kan det, är vatten blött. Så som elden är varm. Men det går inte. Du kan ju frysa in elden. Jag försökt då. Det finns ju en sån skämt. Vad gör man med vatten, om det blir vatten kvar i vattenkokare? Vad kan man göra med vatten? Där kan man frysa in. Det är alltid bra att ha varmt vatten. Det går ju inte, eller hur? Så är det, när någonting är varmt, är det varmt. Om vatten är blött, då är det blött. Och Gud är kärleken. Det är i sitt substans som kan inte annorlunda. Du kan försöka reta honom. Och vi gör det ju varje dag. Därför vi är inte perfekta. Men ändå är han kärleksfull till oss. Du kan lämna honom. Vad gör han? Han följer efter dig. Därför han är kärleken. Han lämnar inte dig. Han är kärleken i sin egenskap. Jag tänkte gå nu lite. Jesus, han är vägen, sanningen och livet. Han är livets vatten. Om vi tar i honom i oss,
Då kommer vi inte bara vara inte törstig längre. Vi kommer, det är levande vatten. Det vill säga att vi kommer leva inte bara de här begränsade åren på jorden. 70, 80, 90, kanske 100 år. Vi kommer leva i evighet med honom. Därför han är livet. Om vi har honom i oss. Om våran ande som var död lever igen genom honom. Då kommer vi leva i evighet. Som sagt, jag är glad att jag kan lämna den här kropp som måste mata, som måste skjuta, som man skulle gå och springa därför man, att man ser lite bättre ut. Jag är jätteglad att jag kan lämna den här kroppen. Men min ande kommer leva i evighet. Och jag är jätteglad för det. Därför det levande vattnet, Jesus själv, ger oss liv. Han är frälsaren. Han gör inte bara någonting för frälsningen. Han är själva frälsaren. Den gode herde, han är inte bara någon som passar oss så som vi måste köpa in folk som passar lite barn eller någonting. Han är vår gode herde. Han sköter om oss. Jesus är också unik när man tänker Jesus, när han är i trädgården i gatan Getsemane. Och han känner inför korset. Nu är det riktigt, riktigt hårt. Gud, jag vet inte om jag klarar av det. Fara i himlen. Om det är möjligt. Då låt det gå förbi att jag måste inte gå till korset. Men inte min vilja. Din vilja ska ske. Det är ganska unikt just idag. Att vi säger Gud, din vilja ska ske. Inte min. Det är väldigt unikt. Men det är också en egenskap från Jesus. Han gör Guds vilja. Han är Guds vilja. Guds lamm. Rättfärdighetens konung. Jag har sagt innan, du kan inte göra någonting att du blir rättfärdig. Det är han som är rättfärdighetens konung. Lejon av Juda. Det här med rättfärdigheten. Är vi medvetna om att det var inte bara så att Jesus dog på korset. Det var ingen fin död. Det var smärta. Det var inte rättvis. Men det var rättvist för oss. Det blev rättfärdighet för oss. Jesus på korset. Guds väsens avbild. Den syndarens vän, en egenskap. Många, många har ju problem med detta. Redan på Jesu tid. Varför omgås du med syndaren? Syndare. Idag skulle det vara samma sak. Idag skulle det vara också så. Men varför gör du det? Varför gör du det? Det här dömande. Guds väsen är att gå till de syndaren. De syndare. Guds väsens offer. Konungars konung. Den uppståndande, så. Det är väl absolut unik, eller hur? Det är många, många, många som har försökt att vara Gud. Men de flesta har redan multrat. De flesta kan du inte tala redan med. Den enda guden som du kan tala med är dig själv. Om du har gjort dig själv som till Gud. Men de andra är döda. Det finns ingen annan Gud. Han är tröstaren. Underbar i råd. Den levande. Han lever. Det levande ordet. Jag skulle kunna fortsätta och fortsätta och fortsätta. Jesus, han som är helt unik. Han som var med i begynnelsen. Som har all makt i himlen och på jorden. Nu vill jag läsa ifrån en bibeltext från Johannes 21, där den uppståndande Jesus visar sig för lärjungarna. Jag kommer läsa ur den här levande bibeln, men jag har gjort det lite större för mig här. Skrivit ut det lite större skrift här. Johannes 21, 1-17 till sammanlagt blir det. Senare visade sig Jesus för lärjungarna igen vid Galileiska sjön. Och så här gick det till. Galileiska sjön, det är också Tiberias havet.
Det beror på var man står och vid vilken strand man står eller ser Genezaret. När man hör det tror man ofta att det är tre olika sjöar eller någonting, men det är samma vatten. En grupp bestående av Petrus, Thomas, tvillingen Nathanael från Kana i Galileen, Jakob och Johannes samt två andra lärjungarna var där tillsammans. Då sa Petrus: "Jag tänker gå och fiska. Vi följer också med," sa de andra. Kan ni förstå det? Efter påsken. De har gått med Jesus 3 år. Trodde han är vårt hopp nu här på jorden. Sen blir han korsfäst. Sen ser man inte honom på 3 dagar. Sen uppstår han. Han visar sig 2 gånger innan. Och sen är han borta igen. Var är han? Var befinner han sig? Och Petrus var kanske ganska så deppig och tänkte, vet ni vad? Jag går tillbaka till mitt gamla yrke. Jag vet inte vad jag ska göra. Och de andra säger, vi hänger med. Vi har också gett upp. Så steg de i båten och får ut på sjön. Men de fick inget på hela natten. De försökte alltså fiska. I gryningen stod en man på stranden. Men de såg inte vem det var. Då ropade han till dem: "Hur har det gått för er? Har ni fått någon fisk?" "Nej," svarade de. Det är också. Ibland är det så att det går inte så som du har tänkt dig. Du har försökt allt. Jobbat nätterna igenom. Men det gick inte så som du tänkte. Då kan man ju bli frustrerad, eller hur? Inte ni, men jag kan bli det. Sedan sa han: "Kasta ut nätet på höga sidan om båten. Så kommer ni att få massor av fisk." De följde hans råd och fick så mycket fisk att de knappt orkade dra in nätet. Den lärjungen som Jesus älskade sa då till Petrus: "Det är Herren." Det är intressant. De kunde inte se honom. Men när de upplevde vad det skedde, då sa Johannes: "Det är Herren." Då tog Petrus på sig sina skjorta, för han var bar och på överkroppen, kanske inte bara överkroppen, kanske var en kalsong, man vet inte. Jag vill inte läsa in här någonting. Och hoppade in i vattnet och simmade i land. Resten av lärjungarna följde efter med båten och drog in överfyllda nätet till stranden. En sträcka på ungefär 100 meter. När de kom till i land såg de att det brann en eld. Några fiskar höll på att stekas. Alltså han just grillade fisk och bakade bröd. "Kom hit med några av fiskarna som ni just har fått," sa Jesus. Då gick Petrus ut och drog i landet nätet. Det var 153 stora fiskar i nätet. Nu kan man ju tänka sig, varför stod det 153 fiskar? Har det någon stor betydelse? Vilken lära måste vi suga ut i den här? Vad betyder det? Men ibland är det så att människorna är överraskade när man har fångat så mycket fisk. Då räknar man det. Jag har också gjort det någon gång när jag var ute och fiskade på havet. Så de var så överglad. Det som man kan resonera, kanske var de överglad att det var så mycket fisk och tänkte, det här måste vi hålla till minnen. Inte bara, ja, det var mycket fisk. De räknade fisken. Så det var ingen djup teologisk mening kanske i detta. Och trots att det var så många gick nätet inte sönder. "Kom hit och ät, sa Jesus. Jag kommer gå lite närmare in där. Den uppståndande Jesus, så helt naturligt. Oj, förlåt, tack. "Kom hit och ät," sa Jesus. Ingen av lärjungarna vågade fråga vem han var. Men alla förstod att det var Herren. Jag kommer också gå in lite närmare i detta. Men ofta när vi möter människorna har de en berättelse. "Jag tror det eller det. Jag tror att det var Gud som mötte mig. Men jag vågar inte närma mig. jag vågade inte gå till kyrkan. Jag gjorde inte det, men på något vis kände jag det var kanske någonting där. Därefter gick Jesus fram till dem och gav dem av brödet och fisken. Det var tredje gången som Jesus visade sig som sig för lärjungarna sedan han uppstod från de döda. Den uppståndande Jesus, Jesus som tjänare. Och det får vi hålla också till minnet. Han som har all makt i himlen och på jorden. Han är den som ger oss mat. Han är den som tjänar. Nu har vi ett samtal mellan Jesus och Petrus. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra här? Då svarade Petrus: du vet att jag är din vän. Föd då mina lamm, sa Jesus till honom. Jesus frågade i ett ord, kärlek, älskar du mig, agape? Alltså älskar du mig förutsett, oförutsett. Petrus svarade med det här namnet för kärleken filio, alltså den mellanmänskliga kärleken. Du vet att jag är din vän. Jesus upprepade frågan: Simon, Johannes son, älskar du mig verkligen? Ja, herre, sa Petrus, du vet att jag är din vän. Då tar du hand om mina får, sa Jesus. Än en gång frågade Jesus honom: Simon, Johannes son, är du verkligen min vän? Nu frågar Jesus, är du min vän? Istället bara, älskar du mig? Är du min vän? Petrus blev ledsen över att Jesus ställde frågan en tredje gång. Men han svarade: herre, du känner mig och du vet att jag är din vän. Jesus sa, föd då mina lamm. Hur visar sig Jesus? Nu ser jag här att jag har glömt att mata in den här bilden. Jesus visar sig inte som, titta, jag är den uppståndare, jag är din hjälte. Jesus visar sig sina lärjungar när han är uppstånden, har precis besegrat döden. Det som vi är alla rätt för. Det som är våran destination för alla någon gång. Det är vad vi är rätt för. Det som vi tänker, hur kommer det att bli? Hur kommer det få bli? Och Jesus har besegrat döden. Och sen möter han sina lärjungar. Och han kommer som tjänare. Varför? Han är kärleken. Han är tjänaren själv. Han sitter vid stranden, grillar fisk och bakar bröd. Den store Jesus. Varför har jag tagit upp det här? Jag ville egentligen bara säga att Jesus är så stor att han kan vara helt normal och naturligt. Han måste inte uppspela sig, han måste inte bevisa sig. Han är Guds son. Han är kärleken. Jag vill gärna gå in nu lite Guds mission. Och jag vet ofta när vi hör ordet mission eller evangelisation eller någonting, det kniper in magen. Men jag vill att ni kan lugna ner er nu. Det är Guds mission. Det är Guds mission. Och på latinska är det missio, alltså mission. Mission. Missio, så. Och det är Guds mission. Och Chris Wright har skrivit en gång: God does not have a mission for his church. He has a church for his mission. Jesus, Gud har inte bara en mission för sin kyrka. Han har en kyrka för hans mission. Jesus har inte bara en evangelium, alltså det glada budskapet. Jesus är det glada budskapet. Har vi förstått det? Ibland tror vi att Gud, Jesus har en glad budskap. Jesus är i sin person det glada budskapet. Vi kan inte säga, ja, han hade en bra tes, han hade en bra filosofi. Han är frälsningen. Han är räddningen. Han är kärleken. Så Gud har en mission och han har också en kyrka. Men han utför sin mission genom Fadern som är kärleken. Jesus som har gett sitt liv för oss. Och anden som bekräftar det i oss. Som talar till oss hela tiden. Jag kommer gå in där ännu mer. Var inte rätt, det kommer inte vara så långt. Jag kommer korta väldigt mycket. Gud är i person missionen. Guds mission är att rädda hela skapelsen i helheten. Vi tänker ibland att vi måste, mission betyder att vi berättar för någon bara om Jesus. Men när Gud möter, när Jesus möter människan, då handlar det om hela människan. Och inte bara om vår intellekt eller vår tankesätt eller vår filosofi. Det handlar om, alltid om hela människan. Fara som är kärleken, räddningen genom Jesus och heliga ande som förklarar det. Vad är vårt uppdrag? Ibland tänker vi att ja, vårt uppdrag är så stort. Men snälla, när Gud skapade jorden, vad var vi? Vad gjorde vi då? Nu när Jesus frälsade hela och nu, frälsade och dog på korset, vad gjorde vi? Ingenting. Det enda som vi kan göra är att ta emot det och berätta om det. Vi ska reflektera, vi ska inte göra våra. Gud har kallat oss inte till att gå till en kyrkan. Jesus har kallat oss att vara kyrkan. Det är också en stor skillnad. Ibland tänker vi att vi måste gå till en kyrka. Vi måste gå till en församling. Vi måste gå till söndag. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej, men du ska vara församling. Du ska vara kyrka. Så det är inte så att du går på söndag till en lokal, till en kyrka. Du är kyrka när du kommer på söndag. Du är kyrka när du är hemma. Du är församling när var du än befinner dig. Så att du är här är rätt bra. Men du är en del av församling. Du är Guds kyrka. En del av Guds kyrka. Och vad gör kyrkan? Och då tänkte jag, den här bilden är ju vet du, som jag hade tänkt visa innan. När Jesus satt på stranden och grillade fisk och bakade bröd. Den här bilden är vad vi gör just nu. Just nu är vår pastor Christer Hultberg är i Mali. Och han har besökt förra veckan Kalabankura, så heter den orten. Och där stödjer vi en skola med 700 elever. Tänkte bara, det är bra att veta vad vi håller på just nu med. Och jag tror faktiskt att vi är Guds kyrka, vad vi befinner oss just nu. Och vi kan berätta om Jesus, men Jesus möter alltid hela människan. Och inte bara den intellektuella människan, alltså inte bara vår huvud. Vi kan läsa, när vi läste det här från Petrus, när Jesus pratar med Jesus talar till Petrus, och i någon annan översättning står det så här: för mina lam på bete, det är första, var en herde för mina får, för mina får på bete. Alltså det handlar om hela generationen, om hela helheten. Det betyder inte vara lite snäll till mina få. Nej, det handlar egentligen om ge dem mat. Se till att det finns mat. Se till att de lär sig någonting. Man kan också säga när man översätter det till kyrkan är det också, ja, det kommer vara nya i en församling i kyrkan. Så till se till att de får andlig mat. Se till att de växer. Se till att de äldre trivs. Se till att andra trivs. Och se till. gör något. Som sagt, vi är frälst av nåd och vi kan inte tillföra någonting. Men är vi frälst av nåd, då kan vi göra någonting. Vi kan tjäna varandra, vi kan hjälpa varandra. Vi är hans händer och fötter, därför vi är Kristi kropp. Och om han är i mission att hjälpa andra, då får vi vara en del av detta. Här är en bild från det stora Genap. Och vi har där ett samarbete med UN Bridge och jag jobbar också där, delvis. Ofta, ibland, mycket. Jag vet inte hur man ska uttrycka det. Där har vi för sjukhus, sjukhusmaterial har vi en depå som vi har från församlingen, ett samarbete där. Och det är jättekul att se att vi kan skicka ut så många sjukhussängar, allt sjukvårdsmaterial, rullstolar och. Så har vi också att vi hjälper andra som daglig verksamhet är också dagligen där och hjälper. Så vi hjälper också varje dag. Nu tänkte jag visa en film hur Gud eller vad församling är idag, hur vi kan se på detta. Jag hoppas nu att det fungerar.
Big question for us today is, what is the church? And what is the church supposed to do? Well, throughout the ages we've had different ideas about this. Some people think that the church is like this, a building, an institution, where God is way up above us and you have to go through the church to get up to God. So we try to bring people into this institution, out of the darkness and into God. Other people realize that the church is actually people, but we still have this idea that God is up there and that people gather inside of this building called the church in order to praise and worship God so that we can look up to God. And we realize that there's other people in the world. And so our idea of the church is that these people that are in darkness need to come into the church. So we come up with all kinds of ways to try to attract people to come into the church so that they can somehow reach up to God. But what if we thought about it like this? God sent Jesus to be a human, to live among a particular group of people called the church, to reveal who God is among the people. But the Spirit of God is everywhere at work in the world. In all people, all across the world, God is working with them and drawing them in order so that they can know Jesus. And so the church, in the power of the Holy Spirit, is called to go into the world, to interact with our neighbors and our friends so that we can all learn who Jesus is. Now, of course, this group of people called the church, they need a place to meet. They need a place to gather. And so buildings and things like that are important and part of the process. But we need to remember that the church is a group that is gathered around the body of Jesus and then sent to love the neighbor, to be the hands and feet of the neighbor. Like Jesus told us, as you are going, make disciples of all people. We are the gathered and sent body of Christ to be the hands and feet of Jesus in the world.
Jag vill stanna upp här lite kort. Vi är Guds kropp. Gud är den som har en mission. Rädda människorna. Inte bara vårt tänkesätt. Förändra tänkesätt. Gud vill nå alla människorna. Gud vill vara vän med alla. Gud vill att alla människor. Jag menar, han har skapat allt. Och han vill gärna att alla tar emot honom. Att alla förstår vad Jesus gjorde på korset. Det är Guds mission med sin kyrka. Han har kallat oss till sig för att visa världen vem han är.
Vet ni, många, många gånger är det så att när man pratar med folk som går in, brukar inte gå till kyrkan, känner man att Gud har redan varit hos dem. Gud har redan talat till dem. Jag har pratat med många, många människorna som har haft drömmar om Jesus. De har sett drömmar. De hade en dröm, till exempel, hur en vitklädd man kommer till dem och visar sig och säger: jag är frälsaren. Ofta när vi pratar med folk känner vi det igen, och de säger: du, det som du talar om just nu, jag har hört det någon gång när jag var barn. Det som du talar om, Guds kärlek. Jag hade för några år hade jag ett samtal. Jag var i en situation som jag visste inte hur jag ska bete mig. Om jag ska gå in eller ska gå ut, eller hur ska jag gå till höger eller vänster. Men i den situationen kände jag på något vis: det måste finnas en Gud som har en plan för mitt liv. Eller på något vis, jag vet inte vad det var i den här situationen. Jag har varit med i en olycka, men på något vis överlevde jag. Eller kanske inte så dramatisk. Jag satt i skolan och kände: det måste finnas en Gud. Ofta är det när vi möter människorna att det är så. Vet ni varför? Gud har en mission. Han är före oss ibland. Vi tror att vi måste göra någonting för att Gud kan göra någonting. Men Gud gör någonting hela tiden. Frågan är ibland: är vi medvetna om detta? Lyssnar vi in med detta? Det är ibland frågan. Och nu vill jag inte sätta press eller någonting. Jag vill bara uppmuntra dig. Ibland är det så att du kommer in i situationerna som ni känner: men Gud har förberett den situationen här. Att jag sitter nu med min granne här och grillar. Han hade redan någon upplevelse. Och då är det att vi lyssnar in och att vi tar det på allvar. Men nu vill jag inte gå så långt. Kanske är det du som sitter just nu här idag och tänker: det här med Guds kärlek, jag har hört så många gånger om detta, men jag har inte förstått det. Jag har hört så många gånger att Jesus har gett sitt liv till mig, men innerst inne har jag inte förstått det. Jag är inte övertygad att det gäller också mig. Då kan jag säga till dig idag: det gäller dig. Det gäller dig. Jesus är kärleken. Han ser din situation som du är just nu i. Han ser hur du lider för dina barn. Han ser hur du har det på din skolan. Han vet det. Han har sett dina drömmar. Han känner dig mer och bättre än vad du känner dig själv. Det får du veta. Jesus är här just nu. Jesus är unik. Han dog inte bara för dig. Han vill att du lever med honom. Ibland är det också så att vi måste säg ja till det som Jesus har gjort för oss. För 2 veckor sedan hade vi ett gäng med ungdomar från min hemförsamling här. I den veckan, eller ja, på 7 dagar var det. Det var 21 pers. 7 personerna, ungdomar, har tagit emot Jesus och sagt: vi vill följa Jesus. Så det hände idag. Och det hände för 6 personerna var det i Sverige. Den 7:e personen var avslutningsgudstjänst i Tyskland igen. Då var det en person som sa: jag har hört det hela veckan. Nu vill jag säga ja till Jesus. Och kanske sitter du här just nu och tänker: jag har hört så mycket. Kanske har du haft en dröm. Kanske har du upplevt det ena eller det andra. Kanske hade du bestämt dig någon gång: ja, jag vill följa Jesus. Men sista tiden har du levt ditt eget liv. Du frågar inte längre om Guds vilja. Det finns ett tillfälle idag att säga en gång till, eller första gången: ja, Jesus, jag vill ta emot din kärlek. Jag vill följa dig. Och innan jag slutar mitt predikan, låt oss göra så att vi stänger bara våra ögon. Och om du är här som säger: Jesus, jag vill ta emot din kärlek, det som du gjorde på korset. Jag säger ett bön, och du behöver inte uttala det högt. Du kan bara säga det till ditt inre tyst. Och bara tala efter mig. Jesus, jag tackar dig att du dog för mig på korset. Idag är jag här, och jag vill ta emot dig som min frälsare. Jag tackar dig att du dog för mig på korset, att all min synd är betald. Jag vill leva nu i din uppståndelse. Jag vill leva i det nya livet med dig, Jesus. Tack att du älskar mig. Tack att du ger mig kraft just nu för att leva det livet med dig. I Jesu Kristi namn ber jag det. Amen. Jesus, helt unik. Vi tror ibland att det måste vara speciella situationer när Gud kan tala. Här har jag en bild. Vi har hört det en gång från Christer också. Att, vad heter hon? Jenny Berg, eller vem var det? Någon sån. Jobbade någon gång med henne, med honom tillsammans, och köp en större grill. Om du vill nå människorna, köp en större grill. Och det låter så roligt. Men om Jesus, han den uppståndelse, mötte sina lärjungar, konungars konung, grillar fisk och bakar bröd, då kan vi också baka pizza. Då kan vi grilla också. Och, jag menar, förstår ni det? Vi tänker ofta att vi måste göra det så stort, att det måste vara så vissa former. Men var helt enkelt den personen som älskar Jesus och bjud in till mat. Jag är jätteglad att nästan i allt vad Jesus gjorde, som vi läser i Bibeln, så har det någonting med mat att göra. Jag är jätteglad för det. För innerst mitt hjärta. Ta det lugnt, men var med människa. Jesus är det för oss. Amen.